Desert Fox, ökenräven, amerikanska och engelska anfallet på Bagdad, Irak, den 16-17 december 1998.
Bomber slår ner i Bagdad. Sent igår kväll anföll alltså USA, Storbritannien, Irak. En aktion kallad Operation Ökenräv. Och detta ägnar vi hela detta morgoneko med Gunilla Bering och Li Hellström i studion. Och här är allra först vår New York-korrespondent.
Bullret från luftvärnsställd i Bagdad strax före klockan 11 igår kväll. Operation Ökenräv hade börjat. Kryssningsmissiler avfyrade från bombplan och från stridsfartyg följdes av amerikanska och brittiska flygattacker mot mål i och utanför Bagdad. Det här var det mest omfattande anfallet mot Irak sedan 1991 och president Clinton förklarade varför.
Their mission is to attack Iraq's nuclear, chemical and biological weapons programs and its military capacity to threaten its neighbors. Their purpose is to protect the national interests of the United States and indeed the interests of people throughout the Middle East and around the world. Saddam Hussein must not be allowed to threaten his neighbors or the world with nuclear arms, poison gas or biological weapons.
Syftet, sa Clinton, är att förstöra Iraks möjligheter att på nytt börja tillverka massförstörelsevapen, alltså kärnvapen och kemiska och biologiska vapen. Attacken är Saddams eget fel, sa Clinton. För 3 veckor sedan fick den irakiske ledaren en sista chans. Irak lovade då att FNs vapeninspektörer obehindrat skulle få utföra sina arbetsuppgifter. Men löftet uppfylldes inte. Saddam tog inte den chans han fick.
I gave Saddam a chance, not a license. If we turn our backs on his defiance, the credibility of US power as a check against Saddam will be destroyed.
Ingen tidsgräns är satt för anfallet. Attackerna kan fortsätta under flera dagar och USA planerar också att förstärka sina flygstridskrafter i området. Operation Ökenräv inleddes samtidigt som FNs säkerhetsråd här i New York var mitt uppe i diskussioner om hur allvarlig vapeninspektörernas rapport egentligen var. Sammanträdet avbröts tillfälligt och samtidigt började alla mobiltelefoner ringa. Ledamöterna kunde på tv se direktsändningarna från Bagdad där natthimlen lystes upp av granatexplosioner. Enligt Clinton så var ett omedelbart anfall nödvändigt för att hindra Irak att gömma undan sina vapen.
We acted today because in the judgment of my military advisors, a swift response would provide the most surprise and the least opportunity for Saddam to prepare.
Ytterligare en förklaring var att USA ville undvika en attack under den muslimska fastemånaden Ramadan som började helgen. Ett anfall då hade riskerat de framgångar som nåtts i Mellanöstern och USAs arabiska allierade hade inte accepterat det, sa Clinton i sitt tv-tal. Lasse Johansson, New York.
Då har vi med oss vår korrespondent i Mellanöstern, Lars-Gunnar Erlandsson. Lars-Gunnar, vad vet man om situationen i Irak? Vad hände när missilerna slog ner?
Ja, nu har ju då gryningen randats i Irak sedan några timmar. Irak ligger ett par timmar före Sverige. Och nästan som ingenting hade hänt så har trafiken kommit igång. Bilar och bussar har börjat rulla. Vad man vet är att det var hundratals missiler som regnade ner över Bagdad och över andra delar av Irak under den här amerikanska attacken. Den inleddes då strax före klockan 23 igår kväll. Flyglarm sköt i Bagdad under natten. Irakiskt luftvärn sköt. De skotten hördes. Och lukten av brandrök kändes i centrala Bagdad under natten. Rökmoln syntes vida omkring.
Vet man någonting om döda eller skadade?
Det har kommit väldigt olika uppgifter om det. De allra senaste uppgifterna här från Reuters nyhetsbyrå talar om 5 döda. Det kom tidigare några uppgifter om att det var över 40. Men det här är alltså oerhört osäkert ännu. Men väldigt många har förts till sjukhus, brännskador och splitterskador ifrån nedslag av bomber och missiler.
Har den irakiske ledaren Saddam Hussein uttalat sig?
Ja, han talade i radio ett budskap till sitt folk. Han sa då att det är Guds fiender, det är nationens fiender, det är mänsklighetens fiender som har angripit oss. Och han sa att de här angriparna, de kommer nu precis som de gjorde för 8 år sedan för att försöka få oss på knän. Men det ska de inte lyckas med. Och han manade då krigsmakten och det irakiska folket till att stå emot angreppen.
Finns det några reaktioner från den övriga arabvärlden ännu?
Det har börjat komma en del och de är negativa, det vill säga negativa mot USA ifrån flera håll. Saudiarabien, ifrån tidningar i de Förenade Arabemiraten. Här i Kairo var det en demonstration av studenter under natten som tågade genom några gator och fick hållas under en stund där av polisen, och de protesterade också mot det här.
Tack så mycket, Lars-Gunnar Erlandsson, som var med oss direkt från Kairo. Ja, i och med operation Ökenräv så har den amerikanska inrikespolitiska krisen fått bordläggas. Kongressens representanthus har skjutit upp sin historiska omröstning i åtminstone en dag. Men från Kapitolium kommer skarp kritik mot Clintons order om anfall.
Ingen republikan i USA kan undgå att stödja ett anfall mot Saddam Hussein. Men när attacken inleddes samma dag som republikanerna var i färd med att slipa sina svärd för att slutgiltigt bestraffa presidenten med riksrätt, uppstod omedelbart en stark misstro kring tidpunkten. Den republikanske senatsledaren Trent Lott sa i ett spektakulärt uttalande att han inte kan ställa sig bakom operation Ökenräv. Och kongressledamoten Gerald Solomon sa att det är uppenbart att Clintons attack har inrikespolitiska motiv.
It is obvious that he's doing it for political reasons, and I and others are outraged.
Republikanerna är av tradition mer militärvänliga än demokraterna. Därför är det något av en paradox att Bill Clinton, som lyckades dra sig ur Vietnamkriget, nu kritiseras från höger, medan vänsterpacifisterna står bakom honom i fråga om riksrätt. Både nu och i augusti, när USA bombade terrormål i Sudan och Afghanistan, har det gjorts sarkastiska paralleller till filmen Wag the Dog. Men ironiskt nog får nu Bill Clinton stöd av en av männen bakom filmen, Robert De Niro, som hör till den Hollywood-skara som uttalat sitt varma stöd för den sexskandalsförföljde presidenten. Operation Ökenräv ger Bill Clinton en ny kort tidsfrist när det gäller den ödesdigra omröstningen om riksrätt i kongressen. Men medan bedömare spår att Clintons opinionssiffror nu kommer att stiga, så tror ingen att kriget i Irak kommer att påverka kongressledamöterna när de så småningom ska rösta om riksrätt. Cecilia Udén, Washington.
USAs närmaste allierade, Storbritannien, är det enda land som har förenat sig med USA om de militära attackerna mot Irak. Och premiärminister Tony Blair har också framträtt och försvarat den gemensamma insatsen.
If he will not, through reason and diplomacy, abandon his weapons of mass destruction program, it must be degraded and diminished by military force.
Saddam Hussein har bara sig själv att skylla. När Irak inte tar reson på annat sätt måste massförstörelsevapnen oskadliggöras med militära medel, förklarade premiärminister Tony Blair när han framträdde på Downing Street sent igår kväll, någon halvtimme efter det att de amerikansk-brittiska flygangreppen inleddes. Blair beskrev den brittiska insatsen som betydande, men gav inga detaljer om Storbritanniens militära roll hittills i den gemensamma operationen. Storbritannien släppte igår kväll tidigare hemligstämplade dokument som tycks visa att massförstörelsevapen var gömda vid det irakiska Baathpartiets högkvarter, där FNs vapeninspektörer stoppades nyligen. Senare idag talar Tony Blair inför underhuset, där kritik kan väntas från en handfull Labour-politiker på vänsterkanten, medan oppositionen, med Toryledaren William Hague i spetsen, till fullo stöder Tony Blairs beslut att delta med brittiska styrkor vid USAs sida. Titti Nylander, London.
Ett av de länder som kritiserar bombningarna av Irak är Ryssland, som har reagerat mycket starkt. Här i Moskva.
Rysslands utrikesminister Igor Ivanov är den högste hittills på rysk sida att kommentera bombningarna, och hans reaktion var osedvanligt stark. Han sa att anfallen kan komma att få mycket allvarliga konsekvenser, inte bara i området utan för hela världspolitiken. Om ryska liv skulle hotas skulle det få speciellt allvarliga följder, sa han. TV uppgav dock nu på morgonen att de flesta ryska medborgare har evakuerats från Irak och att de som finns kvar är utom fara. Utrikesminister Ivanov sa också att Ryssland kommer att begära att FNs säkerhetsråd inkallas för att kräva ett omedelbart slut på bombningarna. Under de många och långa kriserna kring Irak har Ryssland hela tiden krävt att Irak måste följa FNs order och avbryta eventuell tillverkning av massförstörelsevapen och ge FNs kontrollanter all möjlighet att verka i landet. Men Ryssland har också hela tiden motsatt sig militära angrepp. Sådana är farliga och löser inte problemen, har man sagt. Ryssland har också haft sina dubier om chefen för FN-kontrollanterna Richard Butler. Men framförallt är Ryssland kategoriskt mot att USA och Storbritannien agerar utan tillstånd från FNs säkerhetsråd. Ingen har rätt att påstå sig vara domare för hela världen, sa utrikesminister Igor Ivanov i ett bittert uttalande i natt efter att bombningarna inletts. Sten Sjöström, Moskva.
I studion nu utrikesminister Anna Lind, välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur reagerar du på den här attacken?
Ja, vi beklagar bombningarna. Det kan få allvarliga konsekvenser för civilbefolkningen. Men det ställer också FNs säkerhetsråd inför fullbordat faktum. Och det beklagar vi. Sen är ju ändå, man ska komma ihåg att grunden till det är ju att Saddam Hussein inte vill samarbeta med FN och FNs vapeninspektörer. Så att ytterst har han naturligtvis ansvaret.
Kom attacken överraskande?
Ja, det har ju funnits diskussioner om, eller fanns ju rykten om att det här skulle ske. Jag talade med den amerikanska utrikesministern 17:45 igår kväll, och då tog hon inte upp att det skulle bli några bombningar utan diskuterade istället FNs säkerhetsråd och mötet där om vapeninspektörerna.
Hon har sagt nu i intervjuer, alltså USAs utrikesminister Madeleine Albright, att hon har ringt runt till ett antal kollegor runt om i världen och uppfattat att hon har fått ett utbrett stöd för den här aktionen. Men något sånt stöd fick hon inte av dig då?
Nej, hon fick inget sånt stöd av mig. Hon ställde överhuvudtaget inte frågan om den här aktionen. Vilka hon eventuellt, ifall hon då har talat med andra utrikesministrar om själva aktionen, eller hon har talat med andra utrikesministrar om mötet i FNs säkerhetsråd, det vet inte jag.
USA och Storbritannien hävdar att man i princip har en sanktion från säkerhetsrådet i och med att det finns de här resolutionerna mot Irak, och det finns det här kravet på Saddam Hussein att leva upp till de här vapeninspektionerna. Men håller du med om det, att det i princip fanns ett mandat för USA och Storbritannien att angripa Irak?
Det är viktigt att säkerhetsrådet ser till att dess resolutioner efterlevs, men då borde säkerhetsrådet i det här läget ha fått diskutera vapeninspektörernas rapport och komma med förslag på åtgärder utifrån, dra slutsatser av den och komma med förslag på åtgärder av FN-inspektörernas rapport. Nu gavs aldrig den tiden. När Madeleine Albright ringde mig igår kväll så hade vi på svensk sida till exempel bara fått rapporten ett par timmar tidigare och hade alltså inte ens hunnit gå igenom den ordentligt.
Men om den här rapporten hade diskuterats i säkerhetsrådet, hade Sverige då kunnat säga ja till en attack mot Irak?
Ja, hade vi fått diskutera rapporten i säkerhetsrådet och man hade funnit i rapporten att det var allvarliga kränkningar av överenskommelsen, då hade Sverige också varit beredd att, när man hade tömt ut alla andra medel då, att ta beslut om militära åtgärder i säkerhetsrådet.
Vilka konsekvenser kan det här få nu då, tror du, att USA och Storbritannien har agerat här på egen hand?
Ja, vi hörde ju precis innan här inslaget från Ryssland. Och det är ju precis sånt här som man måste vara klar över, att man måste ha en långsiktig strategi för hur man ska hantera en fråga. Risken nu är att vi inte längre kommer att se ett enigt världssamfund mot Saddam Hussein, utan att man kommer att få en splittrad bild. Och dessutom så kommer väl vapeninspektörerna här med att då inte kunna fortsätta sitt arbete, och därmed försvinner också den viktiga delen att de faktiskt kan se till att Irak slutar att tillverka massförstörelsevapen eller har resurser för att tillverka massförstörelsevapen.
Till sist då, vad gör den svenska regeringen nu närmast?
Ja, vi följer naturligtvis den här utvecklingen väldigt noggrant. Vi kommer också att träffa alla partiledare för att diskutera det uppkomna läget med dem.
Tack så mycket, utrikesminister Anna Lind.
Moderatledaren Carl Bildt har krävt att regeringen så tidigt som möjligt idag ska sammankalla utrikesnämnden med anledning av anfallet mot Irak. Och därefter så vill han att riksdagen får en redogörelse för de ställningstaganden som regeringen och utrikesnämnden gjort och vilka ställningstaganden som kan komma att göras. Och Carl Bildt säger till TT att han utgår ifrån ett mer utförligt svenskt ställningstagande kan formuleras efter ett sånt här sammanträde.
Ja, FN har skarp kritik uttalats mot att det amerikansk-brittiska anfallet mot Irak alltså inleddes utan att säkerhetsrådet ens konsulterats. Och FNs generalsekreterare Kofi Annan kom med allvarstyngd kritik i natt.
This is a sad day for the United Nations and for the world. My thoughts tonight are with the people of Iraq and with the 307 United Nations humanitarian workers who remain in the country. And with all others whose lives are in danger.
En sorgens dag för FN, för världen och för mig personligen, sa Kofi Annan, som sa sig ha gjort allt som stod i hans makt för att få Irak att följa FNs resolutioner och undvika våld. Och han beklagade djupt att FNs ansträngningar inte räckt till. Ja, FN informerades alltså inte i förväg om anfallet. Och Sveriges FN-ambassadör Hans Dahlgren fick besked om attacken när han satt i möte för att diskutera den rapport som FN-övervakaren Richard Butler lämnat om Iraks agerande. Och FN hade inte hunnit bilda sig en uppfattning om huruvida en militär attack mot Irak var relevant, säger Dahlgren.
Vi hade bara påbörjat den diskussionen och den är inte slutförd, ska jag säga. Det finns några frågor kring den här rapporten. Det finns... Den visar helt klart att det inte är något fullt samarbete av det slag som vi har rätt att begära. Hur pass allvarliga bristerna är i samarbetet har det åtminstone för vår del varit lite för tidigt att uttala sig om.
Så det var för tidigt att ta ett sånt här beslut om militärt angrepp eller inte? Även ja, om säkerhetsrådet skulle varit med? På något
säkerhetsrådet sätt. Har inte ens behandlat den frågan, så det har uppenbarligen varit för tidigt.
Vad säger du? Håller du med om att vi ser en ny säkerhetsordning växa fram där FN får en svagare roll och USA agerar på egen hand?
Ja, hur pass definitiv den utvecklingen är, det vill jag kanske inte svära på idag. Men det här exemplet naturligtvis nu under natten här, där USA och Storbritannien själva har beslutat om den här insatsen och inte låtit det beslutet gå via säkerhetsrådet. Det är naturligtvis ett exempel på detta. Och det kan vara allvarligt nog, men det kan också vara allvarligt för att det skapar prejudikat för andra aktörer, så att säga, på den internationella arenan, att i andra situationer säga att ja, kunde de agera självständigt i det här fallet, då kan vi göra det här också. Det kan vara i områden som ligger mycket närmare Sverige än just Irak.
Hans Dahlgren, Sveriges FN-ambassadör, intervjuad av Camilla Kvartoft. Ja, rent militärt så är det ett omfattande anfall som har inletts mot Irak. Ekots försvarsreporter Börje Remdahl.
Mängder av amerikanska kryssningsrobotar, avfyrade från långa avstånd, har i natt träffat mål i Irak i våg efter våg. Men effekten av anfallet är ännu på det hela taget okänd. I en första fas måste anfallet ta sikte på att slå ut irakiska radaranläggningar, luftvärnsbatterier och kommunikationscentraler för att paralysera den irakiska krigsmakten. Men huvudmålet är att omöjliggöra all utveckling av biologiska och kemiska vapen och kärnvapen genom att slå sönder anläggningar som misstänks vara avsedda för sådan tillverkning och dit FNs vapeninspektörer inte haft tillträde. Och USA har haft god tid på sig att planera anfall mot lämpliga mål under hela den tid som konflikten med Saddam Hussein har varat, så anfallet har kunnat vara mycket väl förberett. USA förstärker nu sina stridskrafter i Gulfen där man redan har mer än 200 stridsflygplan och 22 örlogsfartyg. Ett hangarfartyg är insatt i anfallet och ytterligare ett är på väg. De amerikanska trupperna i Kuwait som gränsar till Irak förstärks också. Enligt den amerikanska försvarsministern Cohen kommer anfallet att pågå till dess Irak inte längre har någon möjlighet att utveckla massförstörelsevapen och hota sina grannar. Den stora frågan är förstås om detta går att åstadkomma med enbart flyganfall. Att luftkriget har sina begränsningar visade Gulfkriget 1991. Och Saddam Hussein har också kunnat förbereda sig för det anfall som nu har inletts.
Börje Remdahl.
Så vädret idag. Götaland får mulet och disigt och lokal dimma och duggregn och cirka 5 plusgrader. Svealand får först något regn eller snö. I Dalarna möjligen underkylt regn. Senare mulet med uppehåll och 1-5 grader under dagen. Norrland får mulet eller mulnande och snö eller underkylt regn på många håll under dagen. vid södra Norrlandskusten mest uppehåll. 1-4 plusgrader i södra Norrland, 0-5 minus längre norrut och allra längst i norr 5-10 minusgrader. Och det blir sydvästlig eller västlig vind som blir hård vid Bohuskusten och på Karlfjället. Och SMHI varnar för halt väglag i samband med underkylt regn.
Morgonens ekoproducent heter Mikael Lindholm och vi har ägnat hela detta morgoneko åt att USA och Storbritannien har gått till militär attack mot Irak. Sent igår kväll började missiler regna över Bagdad. På detta tema fortsätter nu P1-morgon Camilla Kvartoft.
Ja, vi ska tala om det militära syftet med anfallet mot Irak. Ska man bomba bort vapenanläggningar eller Saddam Hussein? Och i studion finns nu Bo Hult som är professor i på Försvarshögskolan och Jan-Olof Pettersson som är Ekots utrikeskommentator. Välkomna båda två.
Tackar.
Jag tänkte börja med dig, Bo Hult. Vad svarar du på frågan, vad är det militära syftet med den här operationen?
Ja, jag tror att det militära syftet, som du säger, ytterst är ett politiskt syfte. Visst kan det finnas ett intresse att de här, eller ett syfte med att de här bomberna eller kryssningsmissilerna faller på militära mål, naturligtvis. Det är också ett syfte, men det är ett syfte på vägen mot ett större övergripande mål som jag tror är odelat politiskt, det vill säga att få bort Saddam Hussein-regimen. Det tror jag nog är det yttersta målet här. Och det gjordes rätt klart redan för en månad sedan när det höll på att hända förra gången. Så, att man hade nu gått till en öppen deklaration av detta syfte.
Jan-Olof Pettersson, är det din bild av det hela också?
Ja, absolut. Och president Clinton sa ju det ganska tydligt innan. Att han sa att syftet på sikt är att skapa en regim som är värdig det irakiska folket. En demokratisk regim. Men han medgav också att det här kan ju ta tid och att det är inte säkert att man kan åstadkomma det nu med en handvändning precis, och det är nog mycket riktigt.
Men om vi tittar lite grann på det här anfallet, hur skulle du vilja beskriva det, Bo Hult?
Ja, det verkar ju på basis av de ändå relativt begränsade informationer vi har som om man genomfört ett i alla fall ganska omfattande angrepp med insats av kryssningsmissilen. Och de här kryssningsmissilerna, de är naturligtvis rent tekniskt utomordentligt precisa. Man kan träffa precis det man vill träffa. Men samtidigt är det ju omöjligt att genomföra ett sånt här stort bombardemang utan att folk kommer till skada. Jag menar, så kirurgiskt krig existerar inte. Att man kan göra en stor insats utan att de förbipasserande och närstående drabbas.
Vi har fått rapporter om 5 döda och flera skadade.
Ja, det verkar ju inte på något sätt orimligt att det har varit sådana förluster.
Men tror du att förlusterna egentligen är större?
Jag kan mycket väl tänka mig att det blir betydligt högre siffror när det här anfallet, som ju är sagt då, att pågå under ett par dagar, alltså möjligen fram till Ramadan, när det är slut, att det kommer att vara betydligt då, högre siffror, ja.
Så att det är alltså fel att säga att det här är ett kirurgiskt krig och man attackerar bara vapenanläggningar?
Ja, men du attackerar inte bara vapnen, du attackerar alltså anläggningar där det finns besättningar, de här vapnen, stridsledningscentraler där det faktiskt sitter människor förmodligen som sköter de radaranläggningar och så vidare. Så att, men, visst kommer människor att stryka med i det här, det är oundvikligt så att säga. Något sånt kirurgiskt krig som så att säga bara drabbar maskinerna, det är inte tänkbart.
Jan-Olof Pettersson, politiska syften sa ni båda två. Försöker man bomba fram en ny regering alltså?
Ja, på sikt som jag sa, men alltså, det är ju kring det här som frågetecknen bara hopar sig, hur man hoppas kunna påverka den interna politiska utvecklingen i Irak med de här bombningarna. Det är ju ett verkligt vågspel och ta ett uttalas om det. Nu har man ju klart, som Bo sa, angett att man är ute efter att störta Saddam Hussein. Kongressen i Washington har anslagit pengar till oppositionen. I London hölls för en tid sedan, i november, ett möte mellan olika irakiska oppositionsgrupper. Men de var ju hopplöst splittrade. Och de erfarenheter man har haft tidigare av att beväpna opposition har ju varit förödande. Saddam Husseins trupper har helt enkelt krossat den här oppositionen. Och det ska ju mycket till innan irakerna själva verkligen vågar sig på att försöka få bort Saddam Hussein på egen hand. Han har ju uppenbarligen fortfarande väldigt stark polis- och militärmakt som väl knappast kommer att påverkas av de här anfallen i sig. Mm. Det är ju det här anfallen riktar sig mer mot anläggningar, att ha trupper ute med handvapen för att sköta demonstranter. Det är inte så, det kan man ha kvar även efter sådana här bombningar.
Så vilken effekt kan detta få då? Vad ser du för effekter utav anfallen?
Ja, det är klart alltså att det kan ju i och för sig påverka Saddam Husseins ställning, hans maktposition. Det kan ju föreställa mig att man ändå från amerikansk sida räknar med att till slut måste irakierna tröttna på det här. Det måste ändå finnas någon slags latent osynlig opposition som hittills av alla möjliga skäl då har valt att följa med Saddam Hussein. Därför att det är farligt att opponera sig. Jag tycker man kan inte utesluta att det kan bli politiska effekter. Men jag tror att för att man ska kunna vara säker från amerikansk sida på att man verkligen underminerar Saddams position, alltså rycker undan mattan under fötterna på honom, så skulle man också vara tvungen att gå mot det republikanska gardet. Och då blir det ju alltså betydligt blodigare det här än vad de siffror som du har talat om. Då blir det ett riktigt betydligt mindre kirurgiskt krig av det hela.
Varför det är inte skulle det?
Ja, men därför då blir man ju tvungen att slå emot hela den militära strukturen, mot armébaserna och med syfte också att åstadkomma förluster. Och det tror jag inte är syftet i den här första svängen, utan den första svängen verkar verkligen som man har tänkt sig att göra ett antal markeringar för att visa naturligtvis vad man skulle kunna göra om man tog i ordentligt. Så. Mm. Men jag tror att jag har samma uppfattning som sagt här tidigare, att alltså det är svårt att åstadkomma, tror jag, de politiska effekter som amerikanerna önskar uppnå.
Alltså skräckläget för USA i den här situationen skulle ju vara att man sitter kvar sen med Saddam Hussein, och man har faktiskt också då spolierat alla möjligheter att ha någon verkligt effektiv kontroll över massförstörelsevapnen. Det har också sagts av amerikanska kritiker av den här politiken. Därför att nu, det ska ju mycket till nu innan man får tillbaka FNs kontrollanter och observatörer efter det här slaget mot Irak. Han kommer ju säkert då, Saddam Hussein, att vara bestämt emot sånt i fortsättningen. Mm.
Alltså vi får inte glömma just det här oerhört viktiga, att det är ändå de här vapenkontrollanterna, nedrustarna så att säga, som är det effektivaste sättet att komma åt ändå de här arsenalerna. Jag menar, givet att de naturligtvis får komma till anläggningar, byggnader och så vidare. Det är inte det effektivaste sättet att skjuta kryssningsmissiler för att nedrösta fienden. Så att säga.
Men problemet har ju varit att de inte har fått komma åt de här anläggningarna och fått se det de vill se. Hur agerar man då då?
Ja, nej, alltså, jag skulle vilja säga att jag trodde att det skulle gå till väpnad aktion redan förra gången. Det vill säga, oavsett Monica Lewinsky, oavsett alla andra faktorer, så hade vi hamnat i den här situationen förr eller senare, i min bedömning, på grund av den attityd som naturligtvis Saddam-regeringen har haft till inspektionerna. Så att det är ett dilemma. Det är alltså en situation där man inte har någon uppenbar enkel och rätt lösning.
Inget alternativ till bombningar?
Nej, i synnerhet inte om man, som då engelsmännen och amerikanerna har gjort, har gång på gång sagt, ja, om inte detta inträffar, om vi inte får då omedelbart accepterande våra krav, så kommer vi att slå till med militära medel. Och till slut så är man då i en situation där man är tvungen att göra det. Och det är den situationen vi är i nu. Och det återstår då att se om amerikanerna kan, med en kombination av de här väpnade insatserna och naturligtvis olika diplomatiska insatser också, bryta upp det här dödläget.
Mm. Sen tycker jag det är intressant att se att man nu är ute efter Saddam Husseins ställning. Men man hade ju chansen efter Gulfkriget att verkligen störta honom. Men då gjorde man det inte. Man ryckte inte fram med marktrupp mot Bagdad, därför att man såg ändå Irak, ett sammanhållet Irak, som en stabiliserande faktor i det hela. Man var rädd för vad som skulle hända om det landet splittrades till exempel. Nu har man tydligen lagt sådana tankar åt sidan och satsar på att få bort honom, även om det är osäkert om det går.
Mm. Men Bo Hult, vad säger du om Iraks militära kapacitet? Har de möjlighet att slå tillbaka på något sätt?
Inte mycket är den nuvarande bedömningen, såvida de inte har något okänt hemligt undanstoppat vapen, så att säga. Det vore ju naturligtvis ett ruskigt perspektiv om Irak då skulle visa sig ha något slags C eller B eller till och med någon nukleär reservinstrument som plötsligt tas fram. Å andra sidan, om Irak har det, så är så att säga skälen för en kraftfull militär operation desto starkare.
Det säger Bo Hult som är professor vid Försvarshögskolan. Vi har också Jan-Olof Pettersson som är utrikeskommentator på Ekot.
Anti-aircraft fire and the rolling thunder of incoming missiles over the Iraqi capital signaled an end to months of wasted diplomacy as British and US forces made good their threat to strike against Saddam Hussein. For over an hour, the skies around Baghdad were lit up as the first wave launched from Saudi Arabia and Kuwait hit home. A CBS News correspondent in Baghdad was live on air as Operation Desert Fox was launched.
We've seen massive flashes over in that direction. We're getting huge anti-aircraft volleys going up over our head here and all around us. We saw big flashes, as I say, the closest flashes to the center of Baghdad that we've seen over the course of this evening. It looks very much like the second major wave of this attack is underway right now.
Back in London, Prime Minister Tony Blair gave his solemn backing for the military response.
There can be no greater responsibility upon a Prime Minister than to ask British servicemen to risk their lives for the sake of peace and stability in another part of the world. And I feel that responsibility tonight profoundly.
In the Gulf, the Pentagon activated plans that had been on hold since last month's standoff with Iraq.
Their mission is to attack Iraq's nuclear, chemical, and biological weapons programs and its military capacity to threaten its neighbors. Their purpose is to protect the national interests of the United States and indeed the interests of people throughout the Middle East and around the world. Saddam Hussein must not be allowed to threaten his neighbors or the world with nuclear arms, poison gas, or biological weapons.
To carry out this mission, the U.S. Fifth Fleet is deployed in the Gulf with cruise missiles. British and US fighter bombers are also carrying out attacks from bases in neighboring Saudi Arabia and Kuwait. The UN Secretary General made it clear he was deeply unhappy about the attack on Iraq.
This is a sad day for the United Nations and for the world. My thoughts tonight are with the people of Iraq and with the 307 United Nations humanitarian workers who remain in the country and with all others whose lives are in danger. It is also a very sad day for me personally. Throughout this year, I have done everything in my power to ensure peaceful compliance with Security Council resolutions and to avert the use of force.
In Baghdad, a defiant Saddam Hussein went on state radio calling on his people to fight back. Government officials said a waterworks was hit in the attack on the capital. They said four people were injured. Operation Desert Fox began only a few hours ago. Deciding when to halt the bombings may prove more difficult than launching the attacks in the first place. Peter Sharp, Sky News.
But support for the strike is far from unanimous, with dissenters voicing their opposition here at home, in the US and in the Arab world.
A divided United Nations met in New York within hours of the first wave of Desert Fox. Britain and America fully aware that they would face condemnation from Russia, China, to a lesser degree France, but obviously from Iraq's representative.
Thus, the United States has once again arrogated to itself the authority of the Security Council and flouted the international law and the Charter of the United Nations.
Despite the criticism, more troops and military hardware are being sent to the Gulf to bolster the military might already in place. Officials here say they'll put no time limit on the attacks. But coming as it has, just as impeachment of the president was to begin, raised more than a few eyebrows here. The incoming Republican House Speaker supports the action, but that is all.
The effort to contain Saddam Hussein's use of weapons of mass destruction is important. We don't question that in the slightest. We support our troops. As to the matter of timing, we just would leave that to the best judgment of the American people.
The full House debate on the articles of impeachment has been suspended for a short while. Democrats say it should be off the agenda for much longer.
I think it should be delayed, and I hope it will be delayed. This is not the right time, while this attack is going on, for us to be having that debate. But that's a decision they'll have to make, and we'll abide with that decision.
President Clinton knows that impeachment will be back. Indeed, he looks certain to be impeached now. He'll likely survive a Senate trial, but his presidency will be damaged, and that is going to cast a shadow over all his future decisions. Stuart Ramsey, Sky News, Washington.
We'll be speaking with our political correspondent, Peter Spencer, in just a few moments' time. But first, live to Washington, and our correspondent waiting to speak to us there, Stuart Ramsey. Hello to you, Stuart.
Good morning.
Big question, I suppose, is why now?
Well, I think the president made it quite clear as far as he was concerned that it was now was the right time, that they had to make a decision to carry out these attacks. He spoke to his military advisers and he said that really he had no choice. The attacks had to start. They had to be strong and widespread, and they'll go on for as long as is necessary.
The sceptical might suggest that it would be to divert attention from the impending impeachment vote against the president.
That's very much the case here. Certainly a lot of people were amazed in the early part of the day when it became quite clear that these attacks would take place. We understand the president himself and his advisers were concerned about this as well, but that the best advice of the president was that he just had to accept the flak that inevitably he would get and make sure that and allow this attack to take place. Republicans have been coming out condemning him immediately, though that has changed in the last few hours or so. But generally the people in America are giving the president the benefit of the doubt. They are supporting him. Latest polls say 60% of people agree that the attacks take place and they don't doubt the president or the reasons for these attacks starting as they have done.
Meantime, the Russians, the Chinese and even the French are less than happy, and they've been expressing their disappointment at the UN.
That's right. This was a divided debate. I think everyone knew that was going to be the case. Certainly the Prime Minister and the President were aware that that was likely to be the case, and indeed it was. Though I think they say, and this is often the case we hear, that although perhaps the Russians, for example, publicly will condemn the actions, perhaps privately they're a little bit more conciliatory in their conversations with the President's and the Prime Minister's advisers. And it's going to be more trouble, I think, for Britain and America when pictures start coming back from Iraq. Inevitably, we're going to see children, women and children, perhaps homeless, perhaps even the bodies of women and children. That is going to be a difficult time, but both the President and Tony Blair said that that is something they knew would happen and they have to accept it if they're going to do what they say is the right thing.
Our defence experts here are saying that there are likely to be more attacks today, probably within the next few hours. Can we still expect that President Clinton and indeed Tony Blair will be respecting Ramadan?
That's difficult to say. Obviously, that was a cause for concern as well. But the feeling that we were getting from the Pentagon through the night was that once these attacks are started, they will go on for as long as the military experts say they need to go on. They obviously didn't want to start once Ramadan had started itself, but it hasn't. It's already underway. This operation is now in many ways in the hands of the military. It'll only stop once their guidance to the Prime Minister and the President says so, and that it's achieved what it was hoping to achieve. Now, obviously, over the next few hours and next day or so, we'll get pictures of what has been hit by the attacks in Baghdad and in the rest of the country. And it's only then will the military experts be able to analyse whether they've done enough already.
Stuart, thank you.
Let's take you to Downing Street. Peter Spencer is on duty there for us. Peter, at least Tony Blair can enjoy cross-party support for his action.
Yes, he certainly can. When he spoke in Prime Minister's Question Time yesterday, the message from William Hague was that the support from the Conservative opposition was unequivocal. Indeed, the line was even slightly harder. William Hague seemed to be implying that the object of any military exercise should be actually to take out Saddam Hussein rather than merely to deactivate his military machine.
Any concern, would you think, within Whitehall circles that our near neighbours, the French, appear to be almost overtly critical of this action?
Well, I think there'll be a great deal of disappointment over the last few days. Tony Blair has had extensive consultations with the French, the Germans and the Austrians, who are just taking over the presidency of the European Union, as well, obviously, of course, as with Bill Clinton. Now, very clearly, Tony Blair's efforts to persuade the French that this action is, as he puts it, absolutely vital, to which there is no alternative, have signally failed. So there will be disappointment, yes, of course, that the French are simply not on board.
On Sky News Sunrise, the bombing of Baghdad has begun. American and British forces have launched Operation Desert Fox, attacking targets throughout Iraq, with more strikes expected. The decision to take military action came hours after UN weapons inspectors were pulled out of Iraq.
Iraqi President Saddam Hussein is defiant in the face of the attack, issuing a statement urging his people to fight back. Baghdad officials claim one of the capital's hospitals reported 5 people dead, with 30 wounded. There has been no word of overall casualties.
US President Bill Clinton was swift to justify the attacks, addressing the American public, stating the situation in Iraq was a clear and present danger.
At around the same time, the Prime Minister, Tony Blair, came out of Number 10 to give details of the role Britain is playing in Operation Desert Fox, saying our involvement is significant.
December 1998.
USA och Storbritannien inledde andra anfallsvågen mot Bagdad ikväll. Svenska regeringen beklagar flygangreppen men fördömer dem inte. God kväll. Just nu genomför USA och Storbritannien alltså en andra anfallsvåg mot mål i Irak. Flyglarmet har gått över stan, men vi har ännu inga uppgifter om vilka skador som denna nya anfallsvåg orsakar. Den första anfallsvågen kom sent igår kväll och inleddes utan att FNs säkerhetsråd informerades. Militära anläggningar på flera platser i Irak har beskjutits och människorna i Bagdad söker sig till skyddsrummen. Under dagen har det däremot varit ganska lugnt i Bagdad. Den första vågen med kryssningsrobotar slog ner i Bagdad igår natt. Enligt amerikanska källor har träffsäkerheten varit god, men Irak hävdar att flera civila mål bombats.
Det var vid 11-tiden igår svensk tid som de omkring 15 bombplanen och 250 kryssningsrobotarna lyfte på väg mot Irak. USAs och Storbritanniens första mål var att slå ut det irakiska luftförsvaret, och idag har alltså attackerna fortsatt.
We have set out two clear missions here. One is to attack his weapons of mass destruction capability and the delivery mechanisms, the facilities that are capable of producing those. Second is to attack his military infrastructure and degrade his ability to threaten his neighbors. We know what we are going after, and the mission will continue.
Orden att bomba kom efter att chefen för FNs vapeninspektörer lämnat en graverande rapport om Iraks bristande samarbete i arbetet att förstöra landets massförstörelsevapen.
Saddam Hussein has used weapons of mass destruction and ballistic missiles before. I have no doubt he would use them again if permitted to develop them. When I halted military action against Saddam last November, after he had terminated the UNSCOM operations, I made it very clear that we were giving him a last chance to cooperate. Once again, he promised in very explicit terms that he would fully cooperate.
Enligt sjukhusen i Bagdad har 5 människor dödats och 30-tal skadats av bombningarna igår natt. Den amerikanska försvarsministern säger att träffsäkerheten varit god, men den här lokalen där man lagrar ris blev också bombad, påstår irakerna.
They call it Operation Desert Fox. In fact, it is Operation Villains in the Arabian Desert.
Attacken skedde utan att FNs säkerhetsråd gav sitt uttryckliga medgivande. Något som hade varit omöjligt eftersom 2 av de permanenta medlemmarna, Ryssland och Kina, idag fördömer bombningarna. Den ryska duman kallade ikväll bombningarna barbariska och fick stöd av den ryska presidenten.
Надо сказать, что, конечно,
обстановка архисложная. Для нас просто неприемлема.
Inte ens Frankrike stödjer sina NATO-bröder.
Et vous savez que la France à plusieurs reprises a essayé de seconder les efforts du secrétaire général pour trouver une issue diplomatique à cette crise qui est toujours celle qui a notre préférence.
Madame Speaker, Saddam Hussein is a man to whom a last chance to do right is just a further opportunity to do wrong. He is blind to reason.
Om vi ska direkt över nu till Bagdad och Gunilla Selvin från den finländska televisionen som finns med oss per telefon därifrån. Gunilla, hur är läget just nu?
För tillfället är det lugnt ännu här i Bagdad, men man märker att nervositeten nu ökar. Många väntar sig att kvällens bombningar eller nattens bombningar kommer att vara mycket kraftigare än de som var förra natten. Så att den nervositeten stiger.
Hur har man märkt av den andra bombvågen som ägde rum för ett par timmar sedan?
Inte speciellt mycket här vid presscentret där jag befinner mig i centrala Bagdad. Där har man inte märkt speciellt mycket av det hela. Jag hörde flygalarmet när det gick och sen hörde svaga bombningar. Men riktigt klart för mig var någonstans och vilka mål som har träffats har jag ännu inte fått.
Vad får det irakiska folket för budskap genom radio och tv?
Det mesta jag tittar på tv här så visar man propagandafilmer av den irakiska armén och idolporträtt på ledaren Saddam Hussein. Men jämna mellanrum håller man också nyhetsbulletiner och informationen är väl kort sagt att man ska fortsätta kämpa och att man ska stå enade mot de här attackerna och att som Saddam Hussein redan sa tidigt i morse att amerikanerna är fega. De borde slåss ansikte mot ansikte och inte komma per flyg.
Har du några uppgifter om antalet döda och skadade?
Inte ännu har jag fått några nya siffror här. Där.
Tack Gunilla Selvin, direkt från Bagdad. I USA är det stor uppslutning från allmänheten för president Clintons beslut att anfalla Irak.